Ära vare Gud. Det hörs bra.
Bra.
Man predikar i Mali, man går upp och talar och står när man säger halleluja. Då svarar man amen. Och så han som sitter vid trumman då, han slår på trumman. Lite mera liv. Olika kulturer. En vet, kanske Jimmy också börjar upp och ropa halleluja och dansar då. Ja, det är olika kulturer. Det är härligt med olika kulturer tycker jag. Idag har vi vår syster Basira. Ni känner henne. Den afghanska kvinnan, den unga afghanska kvinnan som brukar vara mitt ibland oss. Hon har blivit frälst och många känner henne. Nu döps hon idag på Kristecenter. Varför döper hon det? Därför hon har gått en kurs i kristen tro på sitt eget språk. Därför döps hon där. Och flera stycken från Betania har följt med henne. För det är ju här i Åbytorp hon har fått hjälp att finna Jesus och hjälp med svenska språket. Och hon får bo hos olika medlemmar här i Åbytorp. Ni känner till. Vi ska ta en liten stund och be för henne nu. Det viktiga beslut hon har tagit att följa Jesus. För om hon blir utvisad till Afghanistan igen, då riskerar hon livet. För att hon vill följa Jesus. Så det är flera stycken som döps där inne nu. Vi ber dig en liten kort stund för Basira. Att Gud får välsigna henne nu när hon döps till Kristus. Tack Jesus för Basira. Tack Jesus att hon har beslutat att följa dig. Och tack Jesus du ska välsigna henne nu när hon döps i vattnet. När hon har beslutat att följa dig. Välsigna henne, var med henne. Och de andra också som döps tillsammans med henne. Tack att vi får ha henne ibland oss här när hon kommer hit på Guds tjänst. Och jag ber också för alla som är omkring henne, som leder henne och som är hennes vänner. Vi ber för dem också. Tack Jesus. Amen. Vi har ju det här beslut, val i livet. Vi har ju många sådana att ta i hela livet. Till och med från man är ung. Ska man ta beslut. Och en del beslut är viktiga och en del är mindre viktiga. Och vi har exempel i Bibeln, till exempel Josef. Det är ju, vi pratar om Josef då, som var tillsammans med Maria. Josef, när han fick höra att såg att Maria var havande och barnet var inte hans, så tog han ett beslut då, att skilja sig från Maria. Lite fint, hemligt för ja, för inte ställa till en stor skandal för Maria. Men om Josef hade skilt sig från Maria hade det varit katastrof för hela Guds plan. Och katastrof för Maria, hon hade säkert blivit stenad till döds. Men sen ser vi också här det här dåliga beslutet som Josef tog. I människoögonen då var det ett bra beslut han tog. Man kunde inte ta en kvinna på den tiden som var havande med någon annans barn. Det var ju katastrof. Men när Gud talade till Josef så ändrade han sig. Han förstod att planen var att ta Maria och vad det innebar. Och vi ser också det beslut han tog att följa Guds röst. Blev ju inte ett lätt beslut. Det har varit mycket lättare för honom att skilja sig från Maria och gå sin egen väg. Nej, han lyssna på Guds röst. Alltså jag följer det. Jag följer ditt råd. Och jag tar Maria. Och vi vet länge fram då när Jesus föddes. Så fick Maria och Josef fly till Afrika. Till Egypten. Fly. Och allt det innebär. Så det var inte lätt beslut. Men han hade valt. Josef var en gudfruktig man. Och han valde att lyda Gud. Han fick ett tilltal från Gud. Och det är ju så ibland, man tror kanske ibland, ja men jag följer Gud. Och det han vill och vad lätt det ska bli. Ofta predikar man ju så. Man säger ju så. I alla fall där ute där vi jobbar i många länder så ofta är sånt budskap. Ja men kom till Jesus, han fixar allt. Det går ju ut på stora evangelisationskampanjer. Han fixar allt. Han fixar dina studier, han fixar din ekonomi, han fixar allt. Men ofta är det inte så. Om man följer Gud har sitt pris, kan man säga. Vi har exempel på Jesus. Han är vår största exempel. I Getsemane. Han följde ju Guds plan. Han kom ner till denna jord. Han hade en plan. Sen när han kom dit han skulle dö på korset. Ni känner ju till det här, va? Texten. I Getsemane. Var det lätt för honom? Han gick och bad. Föll ner på knä och sa: Gud, om jag slipper det här, om jag slipper döden på korset, om jag slipper det hemska som väntar på mig, jag känner det går inte. Tre gånger. Och det står i Bibeln också att han svettar blod. Stämmer det? Det läser i Bibeln, va? Ja, han visste vilket lidande han skulle få möta. Och Jesus hade helst velat slippa gå igenom den fasanfulla upplevelsen. Men då har vi ett ord som Jesus säger. Men låt det bli som du, Gud, vill. Den bönen tycker jag är väldigt bra. Låt du, Gud, bli som du vill. Jag vet inte om ni har tänkt på den bönen. Vi ber vid det så ofta. Men mina vänner jag har där nere i Mali, de ber ofta den bönen. Gud, låt din vilja ske. Gör som du vill. Och det tycker jag är en väldigt bra bön. Led mig, Gud. Och helst vill jag det här med låt din vilja ske. Och det är en ganska djup bön där, så innan ni beder den så tänk efter vad ni beder. Låt din vilja ske, Gud, med mitt liv. Då kanske våra planer ändras helt och hållet om vi vill följa Gud. Men det är en väldigt bra bön. Men låt det bli som du, Gud, vill. Det kostar att följa Gud. Och jag tror att det kostar, man vill ha någonting som håller i livet också. Men det bästa är att Gud får leda oss. Jag tror vi skulle acceptera mycket också saker som händer omkring oss om vi vet att mitt liv ligger i dina händer. Gud, led mig där jag är. Ta hand om mig. Vi har ju levt mycket, min fru och jag, i krigsdrabbande område, speciellt i Tchad. Och det var det väldigt viktigt för oss blev. Gud, led oss idag. Hjälp mig att ta rätta beslut. Det var hela tiden man var tvungen att ta beslut. Alltså, ibland visste inte man var, men då hade man det här: Gud, du är med. Och det beslut jag tar så tror jag att det är från dig. Och om det inte riktigt stoppar mig då. Minns en gång, jag får in lite om mig själv. Minns en gång när det här var under kriget. Och det kom en pastor från en by. Rune, måste hjälpa oss. Det står de här nomaderna nu som börjat upp våra åkrar, snart attackerar de byn. Och Rune, du måste åka till myndigheterna och få lite militärer där och köra bort dem här. Och vi kan inte åka dit, för då blir rebellerna anklaga oss att vi har gått till myndigheterna och får hjälp och inte till dem. Men du, Rune, gör någonting. Och jag var dit och predika i byn och träffa folk och tänkte mig, jag måste göra någonting. Jag kan inte låta byn förstöras, då måste jag ta hand om det också. Jag predikade Guds ord. Så jag sa: Gud, nu, ja, jag gör någonting. Och jag tänkte, men du, Gud, stoppa mig om jag fel. Det var ju under kriget. Får iväg min pick-upen då, och det på flak och hoppa. Militärerna upp på flaket fullt med granatkastare och raketgevär. Och vi får iväg till den byn. Jag tänkte, nu lämnar jag och åker hem. Men då sa de sen, nej, men Rune, du ska inte lämna oss. Du ska gå först. Du ska gå före oss mot de här. Vänta, Gud. Ja, man var helt spänd, va? Och så gick man där och man såg de här romaderna och tänkte, Gud, ja, jag hoppas jag är din vilja här. Ja. Och de här nomaderna stack iväg. Och steg tillbaka. Det var bra mycket flak, mycket folk, militärer på byn. Sen körde fast i sanden. De hoppade av och sen sköt de på bara. Och så efter några veckor kom hem. Då kom rebellerna. Du Rune, vi var i bakhåll efter vägen där. Men eftersom det var du som körde med din bil så fick du åka förbi. För att åka vidare. Och då tänkte man, Gud, jag tror du var med i det beslutet ändå. Och det blev ju fred. Och jag vet att fler blev frälsta av de här rebellerna senare. Men då lärde man sig att överlåta ännu mera sitt liv i Herrens hand. Varje gång man skulle åka någonstans. Gud, du ser den här resan nu. Du ser hur, var med oss, led oss. Var med, led. Och det tror jag är viktigt till med i Sverige när allting är bra här, allting är lugnt. Va? På torp händer inte så mycket. Det är ju lugnt. Det var två älgar idag i åkern bara, men de var ju väldigt fina. De var ju det för att uppmuntra om jag skulle predika idag, vet du, bockade. Men ändå var det här i Sverige också viktigt att man lämnar över sitt liv i Guds händer. Dagen i Guds händer. Firman, arbete, skolgången. Gud led, men låt din vilja ske. Jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror vi kristna har lämnat det här lite med Guds vilja. Det var lite en parentes. Sen har vi en annan, ska gå in på predikan här. Det är ju Johannes Döparen. Han är en modell. Johannes Döparen. Ni vet att det finns en hel, cirka 100 000 än idag som följer Johannes Döparen. Och de finns många i Sverige nu. Och sen i Irak. I södra Irak och Iran. Och de heter, den religionen heter Mandein. Tror jag det stavas. De följer Johannes Döpare än idag. Och de finns ungefär 3 000 i Sverige. Den största gruppen av den här finns i Sverige nu som har invandrare. Och det närmaste av oss, de köpte Pingkyrkan i Hallsberg. Och det har de sin verksamhet. Och de heter Mandier, tror jag de heter. De här som följer Johannes Döpare. Och för dem är också samma sak. De döps gång på flera gånger i livet. Men de har ingen tro på Gud, men de följer Johannes Döpare. Kanske är bra att veta när de finns nära oss, om ni möter dem här. Men Johannes Döpare i alla fall, han hade en speciell uppgift. Det känner ni ju till, va? Han hade en väldigt speciell uppgift. Han skulle förbereda vägen för Jesus. Och Johannes, han var en väldigt unik person. Mycket speciell person. Vi läser i Lukas 3 från vers, ja, vi kan läsa från vers 2. Vid den tiden kom Lukas 3, 2 då. Vid den tiden kom ett budskap till Gud till Johannes, Zakarias son, som levde ute i ödemarken. Och Johannes gav sig iväg till trakterna kring Jordanfloden och undervisade överallt människorna om de kunde få sina synder förlåtna. Om de lämnade synden, vände de om till Gud och lät döpa sig. Och när vers 7 nu, och när stora mängder människor kom till Johannes för att bli döpta, talade han strängt till dem och sa, ni högorms yngel, tror ni kan klara er utan Guds kommande dom? Men först måste ni bevisa att ni har vänt er bort från synden genom att göra det som är rätt. Inbilda er inte att ni kan komma undan. Tänk inte, vi är trygga för att vi är judar och Abraham är vår stamfar. Jag försäkrar er att det inte hjälper. Gud kan förvandla de här stenarna till judar. Domen hänger över er. Yxorna redan börjar hugga i trädstammen. Varje träd som inte bär frukt ska huggas ner och kastas i elden. Då frågade folket, vad vill du att vi ska göra? Han svarade, om ni har 2 skjortor, ge bort en av dem till någon som ingen har. Och om ni har mat att dela med er av och ge dem till de som är hungriga. Och till den tull och till och med tullindrivarna kom för att döpas och frågade: "Hur ska vi visa att vi har slutat synda?" Ja, då svarar Johannes: "Genom att vara ärliga." Det var ju enkelt svar, va? Svarade han: "Kräv inte mer skatt än vad de romerska myndigheterna ger order om." "Och vi då, vad ska vi göra?" frågar soldaterna. Johannes svarade: "Tvinga inte på er pengar genom hot och våld, utan nöj er med er lön." Och så vidare. Och sen säger han också: "Men Johannes svarade dem alla: jag döper med vatten, men snart kommer en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandaler. Han ska döpa er med en helig ande och eld. Det är han som ska döma världen. Han står färdig att skilja det onda från det som följer Guds vilja. På samma sätt som bonden skiljer agnar från vettet. Och senare rensar han upp på tröskplatsen. Ska han samla vete i ladan, med agnar ska han bränna upp eld som aldrig slocknar." Det här var från jag läser från Handbok för livet. Johannes döpare, han hade ett väldigt annorlunda liv. Och Johannes hade inte valt sitt liv, sin livsstil själv. Det var ju var inte för sina egna syften. Han hade ju en speciell kallelse han skulle göra åt Gud. Och vi vet vem Johannes var. Han var ju släkt med Jesus. Johannes, hans mamma hette Elisabet. Och pappan hette ju när prästen Zakaria. Ni läser ju för när Jesus föddes och när Maria blev havande, kan vi läsa om det. Men han hade en speciell uppgift, Johannes. Och han visste vilken uppgift han fick från Gud, att förbereda vägen och förkunna Jesus ankomst. Och vi ser att Johannes här, han la ner hela sin energi i detta. Alltihop gick ut för den uppgift han hade fått. Och Lukas, han berättar att Johannes var redan i öknen när han fick Guds order att nu ska du börja din tjänst och förbereda vägen för Jesus. Han fanns redan på plats. Han var förbereder. Han var förberedd. Och sin uppgift, om man läser om Johannes, sin uppgift var en väldigt kort uppgift. Det var några månader, det var under ett år hans uppgift för att förbereda vägen för Jesus. Så det kvittar hur lång uppgiften är. Det som är viktigt är att vi gör vår uppgift som Gud har sagt. Och det gjorde Johannes. Han hade förberett sig i öknen, långt från världen, långt för alla lockelser. Och sen när Gud kallade honom var han beredd, förberedd. Och när man läser om Johannes döpare så han var ju väldigt annorlunda människa. Och han var ju långt från all maktcentrum. Och han var långt ifrån det judiska politiska livet. Men ändå ser man att folk drogs till honom. De kom ju från städerna. De kom från de religiösa ledarna som bråkade mellan varandra vem som skulle ha mest makt i templet. De drogs till hans budskap. De lämnade staden och all glitter och templerna och palatserna och människor med fina kläder och drogs den egendomliga mannen som var vid Jordanstranden och förkunna ordet. Och hur talade han? Det var inga diplomatiska ord heller. Rakt på sak. Ni soldater som det var romerska soldater där som fanns där. Ni som tar pengar av alla andra där. Sluta med det. Det budskap skulle gå hem i många länder idag. Skatterindrivarna här, de var ju jobbat romarna också. De drev in skatten, sen drev de in lite extra och tog betalt. De blev berörda ändå av Johannes budskap som var radikalt. Och de drogs till honom ute i öknen. För det var någonting som var som talar till dem. Och vi ser till och med när vi läser om när Johannes låg i Elisabets mage, så säger Gud att redan i moders livet ligger i magen, när kommer att vara fylld av en helig ande. Redan då. Och Johannes valde då också att följa den här kallelsen han hade fått. Man berördes av det han sa, därför det var sanningen han förkunnade. Och han utmanade folket också att vända om från den synd som de levde i och låta döpa sig som ett tecken på omvändelse. Och vad behöver världen idag för budskap? Vad behöver för budskap? Folk som kom hit och lyssnade på dem, de visste att de gjorde fel. De här soldaterna som kom dit och frågade vad ska vi göra? De här skatteindrivarna som kom dit och frågade vad ska vi göra? För de kände inom sig det här livet vi lever i. Vi trivs inte i det hela. Det finns någonting som saknas. Religiösa ledarna från templen är det som kom ju dit. Varför kom de dit? Var det för att sitta i stora fester och dricka vin eller dricka sprit eller sina fina kläder? Nej, för de var olyckliga i sitt liv. Och de drogs då till Johannes Döpare budskap, klara budskap om ett annorlunda liv, att förbättring. Det är det människorna behöver höra idag i Sverige också. Det är inte ett flat budskap. Jag tror att människorna behöver ett budskap. Så det livet, de vet själva att de inte är nöjda med det här livet. Jag läste en artikel i Expressen om de här stora, mycket skjutningar har varit i Malmö här nu. Och två av de här gängerna som har skjutit många, de har är med i någon rappgrupp. Säger man rappar, va? Ja. Och de skrev just i Expressen, det är inga kristna som skriver det här. Skriver i Expressen, de här som har blivit fängslade nu på grund av alla de här morderna, de har miljontals följare på musiken deras. Om våld, skjuta, döda, allt sånt här. Många, många som följer dem. Och i den artikeln skrev de också samtidigt att, vad heter han som blev frälst? Sebastian. Då skrev jag att Sebastian var i samma gäng. Men han nu, de skrev inte bli frälst, för då kan de inte skriva. Så att nu håller han på med sin religion och sin familj, han har lämnat det hela. Läs Sebastians bok. Den finns där. Han har ett vittnesbörd. För några år sedan, det hände för några år sedan. Hur han berättar hur han var i det här med synd och elände. Och han berättade i den boken till och med att djävulen var så nära honom. Han hade den djävulen med sig hela tiden. Och hur många som kom på hans konserter för att lyssna det hemska budskapet. Sebastian har förstått det. Det folk behöver, det är befrielse från synd och elände som han har fått uppleva. Läs den boken. För oss gamla kristna är viktigt att läsa sådana här böcker ibland. Och förstå vad evangelium är för någonting. Vad Gud betyder. Och vad befrielse finns. Läs den boken. För mig som gammal kristen var det viktigt att läsa det. Och få lära känna och tänka på vad Guds ord gör. När jag får komma in i en människas hjärta och förvandla den. Och Johannes, han hade ett väldigt bra budskap. Radikalt. Så jag tror att folk drogs dit. Lämna stenar, kom till Johannes. Lyssna på ett budskap och fråga vad ska vi göra för att bli frälst? Eller vad ska vi göra för att få ändring på vårt liv? Alla kom dit. Men samtidigt ser vi att Johannes Döpare, trots hans popularitet, folk strömmar dit. Så hela tiden fokuserar han på Jesus. Han säger till och med, jag är inte ens värdig att knyta upp sina sandalsremmar när Jesus kommer. Han kommer och kommer att befria er. Han kommer att fylla er med en heliga ande och eld. För mig är eld, det är något som rensar också. Kanske inte man använder eld så mycket för att rensa. Men det är så rensar, det befriar. Och när vi fyller den heliga ande, Guds heliga ande, som vi behöver bli gång på gång. Så elden är något som tär bort, som bränner bort i vårt liv. Som är i vägen för att följa Guds vilja, Guds väg. Johannes förberedde vägen till Jesus. Visa på Jesus. Och våran uppgift också är ju att visa på Jesus. Med våra liv, med våra tal, att visa på Jesus. Och därför är det så viktigt att gång på gång att ta sådana här beslut. Det får jag och min fru ta gång på gång. Jesus, jag vill följa dig, vi vill följa dig, vår familj vill följa dig. Och vi får rensa bort i vårt liv det som hindrar att följa dig. Vi får rensa bort gång på gång. Mycket som vill hindra. Till slut kommer Gud det sista vid platsen. För det är så mycket i vårt samhälle som vill ta en plats istället för Gud. Så min uppmaning är idag att ta de här besluten gång på gång. Gud i första plats. Gud led oss. Var med oss. Våra liv. Led oss. Stoppa oss om vi är på fel väg. Och som sagt, ibland är inte lättaste vägen, men det är den bästa vägen. Det är erfarenhet jag har. Vi ska visa på Jesus med våra liv. Gud välsigna er. Var med oss. Så är mitt lilla budskap. Hoppas ni fick någon grepp om det. Vi behöver kanske vara mer radikal med våra liv. Så att våra liv visar på Jesus.